Ny vecka och nytt hockeysnack här med Sanne och Svensson. Vi blickar tillbaka på en rätt händelserik vecka där Linus Klasen bland annat gjorde debut för Djurgården. En spektakulär sådan. Vi hade härliga matcher och lite tråkiga saker som skedde på läktaren som vi definitivt kommer plocka upp. Men du, innan vi drar igång helt och hållet. Hur många supertalanger finns det i svensk hockey just nu, Johan?
Oj, det var en bra fråga. Leo Karlsson. Elias Salmonsson. Jag vet inte. Otto Stenberg.
Ja, nej, jag vet inte. Jag är så jävla less på att man missbrukar ordet supertalang. Rasmus Dahlin, supertalang. Lucas Raymond, supertalang. Leo Karlsson, supertalang. Talang, Elias Salmonsson, Filip Bystedt. Sen har vi lovande spelare också. Men kan vi inte dra en gräns? Är man topp 10 i draften, då är man en supertalang.
Är man men hur ska man veta det innan då?
Nej, men då får man ju en sån som Leo Karlsson vet med att han kommer gå i alla lister och såna saker.
Men då har han ju egentligen gått från att vara en, ska man säga, talang då till supertalang. För ett år sedan så var det ingen som pratade om honom i topp 10 i draften.
Nej, men nu är han en supertalang. Och då kollar man till exempel en sån som Elias Salomonsson. Ja, men en första runda från plats 11 till 32. Ja, men det är en talang. Och sen får man då definiera om det är en lovande spelare eller ska man sträcka sig hela vägen ut i andra runda. Jag har inte riktigt bestämt mig. Men kan vi bara slå fast att en topp 10, då är man supertalang. Utöver det är man en talang.
Om du brinner för det så kan vi slå fast det. Eller du kan få slå fast det. Jag bjuder på den. Du kan få, jag låter dig få göra det.
Tack så mycket.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Det är mycket prat om Modo och Hockeyallsvenskan som har gjort det bra med all rätt. Men jag benämnde ju Västerås för ett gäng avsnitt sen som ett bekvämt lag. Men tittar man sett till poängsnittet nu, så ta med tusan Västerås. Ja, lika bra som Modo.
Ja, nästan lika bra som Modo. De är lika bra som Djurgården rent poängmässigt om man tittar på snittet. Och de tar sina poäng och jag tycker det har morrats ganska mycket på Västerås. Alltså både bland så kallade tyckare och experter och även bland deras egna supportrar. Men ta mig tusan, Västerås är uppe där i toppen nu och de gör det bra i alla fall sett i poängutdelningen.
Nu låter det som en så här bitter supporter när du sa de så kallade experterna.
Ja, jag vill aldrig själv benämna mig som en, men...
Vad är det du ser i spelet av Västerås när du har grottat ner lite?
Nej, men alltså jag har faktiskt kollat på dem, men jag passar på att kolla lite grann, för jag hade datorn igång när jag var i Skandinavium och kollade, så satt jag faktiskt och kollade lite Västerås Mora också. Alltså, ja, jag vet inte vad det är för sjukdom man diagnostiseras med där. Men i alla fall, alltså det som jag känner med Västerås, det ser inte så flashigt ut, men de är effektiva. Det känns som att de spelar ganska moget sitt spel. Alltså, de får saker gjorda och de är bekväma med att motståndarna kanske äger lite puck och sådär, men
typ
det är
Växjö.
De fine.
Typ som Växjö eller tidigare år Växjö, kanske bekväma med att motståndarna lagrar puck.
Ja, men lite så. Och sen så känns det som man har ju ett bra powerplay. Det har man ju.
Alltså
man har
ju... Det är bäst i topp i ligan ju.
Ja, precis. Och man har börjat få lite ordning på sitt boxplay. Och man har ju i grund, man har bra tränare i pannan. Man har ju ändå ett bra lag i grund och botten. Man har en bra målvakt. Och känns ändå som man har börjat få lite ordning och reda på grejerna. Och man spelar på ett sätt som det så fint heter, över tid kommer det ge poäng. Och jag tror ändå Västerås är lite grann på rätt väg. Alltså det kommer inte se speciellt sexigt ut, men man kommer ta sina poäng.
Har inte Johan Gustafsson höjt sig på slutet också lite efter att Ian Blomqvist kom in och spelade väldigt, väldigt bra när Jige kom tillbaka då efter att ha varit sjuk? Har inte Jige lyft sitt spel ytterligare någon nivå då?
Jo, men det känner jag också att han har. Det är jättebra situation att ha en sån som Ian Blomqvist. Ian Blomqvist nämns knappt. Alltså, men han är ju ändå en av topparna i den kullen av unga målvakter.
Supertalang eller?
Ja, men det får man ju inte säga nu.
Passa dig. Passa dig.
Han är, ja, får man säga talang? Vad får man säga då?
Ja, jag vet inte riktigt. Lovande. Han är lovande. Han är bra. Lovande.
Han har visat ändå i sitt spel att han är mer än lovande, tycker jag.
Ja, nej, men det är kul. Västerås, att de har den satsningen och tar de här kliven. Och de ska ju vara med där uppe i toppen. Precis som vi har räknat med att Modo är, Djurgården och Björklöven. Nu i söndags så sitter man ju såklart och kollar på Björklöven mot Östersund. Vad annars ska man göra en söndag? Och alltså, hur jäkla bra om man inte lyckas med de här nordamerikanska spelarna den här säsongen i Björklöven?
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Jesper Björklund skriver det också. Kärleksbomba Per Kente. Vilka jäkla lirare han har hittat, framförallt Nick Schilke och Scott Pooley.
Ja, men alltså Schilke 12 mål, Pooley 6 mål, Fortier 5 mål. Alltså vilken jäkla dundersuccé att plocka in de spelarna. Det är ju, ja, men den här Schilke, vad hade han, 5 poäng i söndags? Det är ju alltså 2+3. Det är ju, han bara levererar.
Ja, men han gör ju mål varje match alltså. Och ett tag gjorde han ju 3 mål per match.
Ja, precis. Ja, det är galet. Ja, men det är kul att då liksom få den här. I fjol var det ju inte. Det skavde ju lite i Björklöven i fjol. De plockade in spelare som de sen fick skicka under säsongen. Det liksom flöt inte på, men nu har man ju fått den här, ja, det har ju hackat lite, absolut, men ändå fått de här toppspelarna som levererar, en sån som Fredrik Weigel. Han ser ut som Fredrik Weigel gjorde sist han var i Björklöven.
Han har väl fått en liten nytändning, måste man ändå säga. Han får spela med riktigt bra spelare omkring sig, så alltså sätter dit passningarna också.
Ja, nej, men han är bra. Och så är han den här, ja, men nagel i ögat spelaren som man älskar att se. Och det upplevde jag inte riktigt att han var i AIK på det sättet. Sen är det klart att den spelstilen kanske kommer med till sin rätt i ett bättre lag än Björklöven mot vad AIK var i fjol.
Jag tycker också att spelarna lite längre ner i laget har vaknat, och det säger jag inte bara för att jag har gillat honom i alla år. Alexander Wiklund har väl vaknat till liv lite grann här nu. En sån som Joel Mustonen tyckte jag inte alls så första matchen. Jag menar, Joel Mustonen har spelat SHL i många år. Jag förväntar mig att han skulle vara en drivande och bärande spelare. Tycker han har klivit fram och tagit ett bra ansvar här nu när Fredan Andersson är borta. Man lyfte in Oliver Johansson högre i laget och satte ner Joel Mustonen lite längre.
Nej, men det ser bra ut. Bara för att göra en liksom parallell, så jag är väldigt imponerad av Södertälje. Men om man kollar på deras importer, Krastenbergs 0 mål, Castles 0 mål, och han det är en italiensk klingande
Antoni Luciani.
Luciani, han gjorde ett mål innan han fick dojan. Snacka om, och ändå leverera Södertälje på en bra nivå utan att man har de här importspelarna som ens bidrar något i det offensiva spelet.
Nej, men då är det ju tur att det är Pasic och Videll som är de bäst betalda i laget faktiskt levererar. Det är ju de bästa spelarna sett i lönekuvert som faktiskt levererar för dem.
Såg du matchen med, det är klart du gjorde, varför fråga ens. Men det var en bra match, Södertälje och Djurgården. Och lite tråkigt, alltså, jag vet att många diskuterar spelschemat hit och dit. Men det är tredje gången lagen möts. Det är ju matchen man kanske vill ha lite mer utspritt sett över en hel säsong.
Jag funderar på det. Alltså, det kan vara möjligt att jag överanalyserar det nu, men det blir ju inte riktigt rättvist egentligen om de ska spela mot varandra så här tidigt, och sen så lyfter Djurgården in Linus Glasen och flera spelare efter det. Jag menar, Södertälje har ju mött ett Djurgården nu. Nu har man visserligen förlorat två av dem, men man har ju mött ett Djurgården utan Schilling, utan Elliot, utan Glasen, och Djurgården kommer att fylla på sitt lag ännu mer under säsongen, och nu har man stökat av 3 av de 4 matcherna mot Djurgården, så det blir ju ändå en ganska påtaglig skillnad.
Det blir det, absolut. Och det är definitivt någonting man måste se över. Jag vet problematiken med att lag vill ha borta turnéer och arenor upptagna. Jag fattar allt det där. Men det som att Södertälje vinner mot Djurgården, det är en sen match fredag kväll. Hade jag någon gång fått för mig att jag skulle spela på Lången, jag vet inte om det heter det längre, eller Oddset, då hade jag lastat hus och bil och allt vad det nu heter på Karlskoga i lördags, kan jag säga. För det var en urladdning från Södertälje. Ändå åker Södertälje och vinner borta mot Karlskoga. Det är nästan än mer imponerande att man vinner mot Djurgården på hemmaplan i fredags.
Så du menar att de inte tömde sig när de mötte Almtuna borta dagen innan?
Nej, inte på det sättet, eftersom det blir ju en urladdning på ett helt annat sätt. Det är i stort sett fullsatt. Det är liksom en hetta som, jag menar, det blir ju speciella matcher. Så det är jag väldigt imponerad av när det gäller Södertälje. Och nu har man ju Södertälje satt sin position där man ska vara med och, ja, men Man ska vara med topp 6 liksom, även om de här spelarna Krastenberg och Cassis inte levererar offensivt för dem.
Jag kan säga det att Krastenbergs tror jag inte spelar kvar i Södertälje speciellt länge till. Jag har fått ganska tydliga indikationer på att man försöker hitta en ny klubb till honom. Så Krastenbergs är förmodligen out inom kort.
Vi pratade ju för en vecka sedan, så pratade vi med Anton Blomqvist. Det gav ju effekt kan man väl säga ändå. Efter en tuff period så tog AIK 2 raka segrar på söndag.
Vi har ju en tendens att vilja ta på oss grejerna.
Ja, men det är klart som fasken vi kan göra. Sen hade man ju hoppats att Blomqvist skulle ringt där på söndag förmiddag och bara fått lite pepp-talk inför Tingsryd. Men det gjorde han ju inte, så att då förlorade de ju direkt.
Ja, det var ju bara därför.
Bara därför. Ja, men då gör det ju att vi får ändå snacka upp derbyt lite, måste vi faktiskt göra. Då har vi ju ett Djurgården med Linus Claesson som gjorde debut mot Vita Hästen i lördags.
Jag tog
har
35 sekunder powerplay innan han satte upp Daniel Brodin där i mitten med en liten lätt chip på 2,5 meter.
Jag tyckte, ja, är jättefint, och han trycker till direkt också, Brodin. Jag tycker när jag ser den matchen, jag vet att det är en premiär, han är säkert laddad och han har inte spelat på ett tag, Linus. Och kommer in mot, ja, med all respekt för Vita Hästen, men det är ändå en liten dagen efter med tanke på de möter då som var inne på Södertälje. Kommer in och levererar så bra som han gör, skaffar sig de här ytorna, åker, vinner andra puckar, spelar intensivt. Väldigt imponerad av premiären för Linus Claesson i det grymt, alltså väldigt imponerad faktiskt.
Ser du att han ska fortsätta den omgivningen också då?
Jag tror man får nog testa sig fram lite, tror jag. Man kan egentligen stöta och blöta hur mycket som helst med det laget för att hitta rätt. Det är ju inte ens vilka som ska spela center, hur man vill göra så med Norman till exempel. Nej, ja, det får man nog testa sig fram, och det ska bli kul att se nu när det blir då ett derby med publik från båda lagen, med båda supportrarna. Det ska bli, ja, jag vet vad jag gör på onsdag kväll i alla fall.
Ja, blev det att du skulle jobba med matchen eller blev det framför tvn för dig?
Det blir nog framför tvn. Jag fick en lös förfrågan från Lars Lindberg, men sen har jag inte hört något mer, så om Lars Lindberg lyssnar på podden så ska jag fråga, vad hände egentligen?
Ja, nu vill vi ha svar från oss.
Svaret.
Det kommer bli grymt. Jag ska vara på plats. Jag och Adam Johansson kommer att vara på plats i Globen för att, om man nu får säga Globen. Jag säger Globen. Men det kommer bli så jäkla mäktigt.
Gör Adam hockeyallsvenska matcher efter SHL-succén där förra veckan? Jobbar han
med hockey? Frågan är om han ska kliva ner från... Nej, det tror jag inte.
När han glider in på Globen, det här kommer glida in på ett jäkla rullband, vet du.
Nej, den goda Adam, han älskar sin hockeyallsvenska. Så att vi ska göra matchen på onsdag. Det ska bli grymt kul. Och det är nästan så att man skulle göra som på ett Stockholmsderby när fotbollslagen spelar. Man ska betygsätta klackarna också till och med.
Ja, klassiskt. Det var ju alltid när man växte upp, så var ju papperstidningen, det fanns ju inte internet, www.expressen.se fanns ju inte när jag växte upp. Då var det tidningar man sprang och köpte, och då var det alltid liksom det var en bild typ på Rickard Frasén och Micke Johansson, de stod på någon berg, blickade ut över Djurgården eller något sånt här med varsin flagga, och det var alltså 4-5 sidor bara derbysnack. Ja, vi får nog skriva lite om upp det här derbyt på göra vårt jobb där alla. Ska vi inte betygsätta alla? Ska vi inte göra något kul då? Bara snacka upp det här derbyt. Det är stort ju.
Ja, men det är klart att vi får se vad vi hittar på här i veckan, det tycker jag.
Jag ber till gudarna att det blir ordning och reda på läktaren.
Ja, det var ju ordning och reda på läktaren hyfsat i alla fall, fram till någon fick för sig i Kristianstad att dra en banger eller ett knallskott eller vad man nu vill kalla det rakt ner på isen precis bredvid Tingsrydsmålvakten, och jag har aldrig förstått grejen med de här bangersen. Det är ett fenomen som är... Jag fattar verkligen inte vad grejen är med bangers. Jag kan förstå syftet med bengaler om du går åt supportertåg och liknande. Det lyser upp och det blir lite festlig stämning. Och det är faktiskt bevisat att det, även på läktare, i alla fall fotbollsläktare, att man får en pulshöjare av att det blir lite pyrotekniska pjäser. Men banger, det har jag aldrig förstått.
Vi kan ju ta och lyssna på vad Tingsrids tränaren Fredrik Glader sa efter incidenten.
En jävla bedrövelse rent ut sagt. Jag tycker det blir först och främst givetvis när det sker. Det blir otroligt jävla skärrad, rädd. Vi har en målvakt som det landar en bomb 2 meter ifrån. Det är ju stort sett ett mordförsök, så att det är ju... Ja, det är horribelt. Alltså vilka popcorn. Vilka rejäla popcorn vi har att göra med som står där.
Ja, de valde ju faktiskt så var ute på isen. Jag säger inte att de spelade på isen, för det var... Alltså jag, första jag såg bara... Jaha, ska de värma upp nu inför att de ska sätta igång och spela igen? Det var så. Sen såg jag bara att klockan rulla. Jag antar att du också såg den parodin som utspelade sig på isen efter.
Ja, det var ju helt absurda scener. Och då tänker jag så här, som gammal spelare, hur hade jag själv reagerat? Vad hade jag velat göra? Hur hade man gjort det här? Hade man kunnat gjort en lösning att nästa gång lagen möts så hade man spelat de här sista 14 minuterna av matchen? För att jag menar att Kristianstad skulle vinna den matchen, de ledde med 5-1, det var ju ganska uppenbart. Men att ställa sig ute där i svensk elithockey, det är ju helt uppåt väggarna. Jag tycker att det är helt... jag skämdes nästan när jag satt och såg på det liksom.
Vad skulle man göra då? För att det, jag menar, Fredrik Glad antyder ändå att, och det har han förstås all rätt i, att Daniel Rosengren kanske är lite skärrad och det piper i öronen och så vidare. Det blir ju en arbetsmiljögrej också om de ska skicka ut honom på isen. Då får de ju sätta in Thomas Rydén på isen i så fall, och då påverkas ju egentligen sporten, även om alla vet att matchen skulle blivit att Kristianstad skulle vinna den.
Men du känner mig, du har gjort den här podden med mig. Jag är inte den här killen, machokillen som står på barrikaden och skriker att man ska göra si eller så. Men jag tänker som spelare, hade jag varit så jäkla skärrad? Det är en banger som smälls av på isen. Man blir rädd. 2 timmar senare, hade jag fortfarande varit så skärrad? Jag tror verkligen att det var väldigt få spelare i Tingsryd som var så skärrade att man inte kunde spela klart matchen. Var det optimala förutsättningar att sitta still i 2 timmar eller 1:45 eller vad det nu blev? Definitivt inte. Men man hade kunnat spela klar matchen. Det fanns inget yttre hot. Publiken hade lämnat arenan. Det fanns inget att oroa sig för där. Det är klart att Rosengren hade kanske behövt bytas ut till förmån för Rydén. Men det hade inte påverkat matchutgången på det sättet. Så jag förstår faktiskt inte att man inte spelade klart matchen. Nu kommer säkert folk tycka att jag är idiot. Jag köper det. Men i det här fallet, är man så jäkla rädd efter 2 timmar? Jag hade inte varit som spelare i alla fall.
Och lyssna på vad Mikael Gart faktiskt säger inför matchen mot Västervik som Kristianstad då spelar på söndagen, så låter det ju verkligen som att Tingsrydspelarna inte har varit speciellt rädda.
Matchen är ju spelad. Tyvärr kanske det inte blir spelad på det sättet som vi önskar. Hade vi i Kristianstad, eller vi, spelat med för den fakta jag har nu, så hade vi inte spelat av de sista 15 minuterna på det sättet. Vi ser ju idag att trots att det var ett mordförsök, som jag har hört dem ha sagt, så spelar de med fullt lag idag Tingsryd 36 timmar senare. Och trots att det var ett mordförsök så ställer de upp med 5 man, och sen stod resten och filmade och skrattade i båset. Och trots lite löfte och lite snack från deras sida så blåser de upp detta vidare. Så det jag ångrar är att vi inte körde över dem.
Ja, alltså man såg ju Mikael Gart, han stod ju egentligen och skämdes redan i fredags när han stod och gjorde den här efter matchen intervju. Egentligen var det ju när någon minut återstod och spelade. Han stod ju verkligen och skämdes, och det här kan inte jag stå bakom.
Nej, och det är ju, vi får ju ändå vara tydliga med att det är en persons enskilda handling som är förkastlig, som såklart kommer rendera ett kännbart straff för den individen.
Från bangers till pyroteknik i Örebro. Du var ju på plats i Örebro under lördagen och fick se en sektion utrymmas. Jag såg bara lite tv-bilder och bara så en tom sektion i Örebro. Vad var det som hände?
De tände av någon sån här blixtbengal. Jag vet inte vad det heter. Men det är ju så fullkomligt intelligensbefriat, obegåvat, idiot. Alltså det är ju, vad är det för nötter? På riktigt, i en hockeyarena som smäller av sådär. Bangers, absolut helt idiotiskt såklart, som jag har varit inne på, men det här också, det är jag bara frustrerad. Och Timrå hade ju en grym klack, alltså de hade ju så mycket support här på den här ståplatsläktaren, och att några 5-7 personer gör så och förstör för alla, det är så intelligensbefriat att det saknar fan ord.
Frågan är om resan Timrå ner till Örebro kan vara snudd på den optimala bussresan för att kunna tagga till. Vad kan man tänka sig att den tar? En 5 timmar kanske?
Ja, det är väl något. Det är väl säg 2,5. Ja, det är väl 5 timmar ungefär. Det kan ta ungefär 5,5 timmar. Är det den optimala resan då?
Ja, men alltså då åker man iväg. Matchen börjar 6 och så åker man iväg vid 11-snåret. Så det blir ju inte så att man är vråltidigt iväg på morgonen och så knäpper man upp ett par öl där på bussen. Och så, de måste ju ändå haft en jäkla stämning, för de firar ju någon form av jubileum också, som jag förstod. Timrås mest engagerade supportrar, RV där, va?
Ja, och det var ju också mycket i Gävle där i torsdags. Så det är kul att Timrå, nu när de går bra, att det är supportrar, men att några nötter, lite influerade av en annan sport, tycker att det här är coolt. Det är bara försvinn från läktaren liksom, tycker jag.
Ja, men vi går över på sporten då. Vi fick ju en fråga här från William Halvarsson. Timrå var tippad i botten, bland annat av mig faktiskt, men har tagit poäng i 6 raka matcher, vunnit 6 av de 8 senaste. Nu ligger de 6 med 2 poäng till Växjö som är 3. Vad är era tankar om Timrås säsong?
Jättebra, alltså framförallt under de här matcherna som refererar till, de här 8 matcherna har tagit poäng i 6. Och då ser vi då till matchen mot Örebro. Den ska man egentligen vinna. Där gör man ju, man är ju bättre än Örebro i 45 lite drygt minuter av den matchen. Så det gör de riktigt, riktigt bra. Och de har fått till defensiven. Och du vet, Eronen, Stenqvist, de är rätt sköna. Pettersson, Lander, Dahlén är ju de spelar ju hockey på sitt eget lilla vis. De går ju runt och spelar hockey, drar ju ner tempot och så snabba passningar över centrallinjen. De är ju sjukt underhållande att se på.
Den här Jonas Lyttenen också, det verkar som han bara går in med en vansinnig självklarhet i det han gör.
Ja, alltså sån jäkla pondus när han tar upp pucken. Liksom, han bara transporterar upp pucken, det är inget snack. Det är hårda, det är rejäla passningar, bra defensivt. Ja, det känns ju som ett fynd Kimmo Kapanen har gjort där. Helt liksom från ingenstans så har man, trots att man skickar Laledja, så ska jag säga att man har uppgraderat backuppsättningen.
Ja, men Kapanen hade väl lite koll på honom också. Han hade väl med honom att göra i Kalpa lite grann innan IFK Helsingfors. Så han har ju såklart stenkoll på den finska marknaden också.
Ja, och mer lär ju komma, tänker jag, i form av en back. Och sen, han plockade också in Magnus Pejärvi Svensson. Eller, man säger väl inte Svensson längre. Det är bara jag som lever med det kanske. Det är väl Magnus Pejärvi.
Ja, men, nej, men han heter väl kanske det på pappret. Men man säger väl Pejärvi.
Men han då? Riktigt bra. Framförallt i den tredje perioden. Och satt ihop han och Robin Alvarez, så körde de lite olika med centra där. Erik Andersson var där att ta Albin Lundin. Och det var den kedjan som liksom, efter en mindre bra andra period från Timrå, som drog igång det. Han såg så rapp och bra ut. Tung liksom, på ett positivt sätt. Kunde trycka ner Örebros backar. Det lovar faktiskt gott. Han såg bättre ut än vad han gjorde under hela säsongen i fjol i Malmö.
Men om man tänker på vilka forwards Timrå ändå ställer upp med nu, om du pratar om en kedja där med Robin Alvarez och Magnus Pejärvi, alltså de får ihop rätt bra gäng när man tänker på att Robin Hansel och Halloran kommer tillbaka också.
Ja, du skulle, om du då refererar till att du har där Dahlén, Pettersson, Lander, så har du Hansel, Cedo Hartman och du har Anton Vedin.
Vedin kanske, va?
Ja, och så har du en tredje då med Lundin, med Pejärvi. Ja, då är frågan, ska du ha Halloran där eller Robin Alvarez? Och då har du tre rätt härliga bra kedjor. Sen har du Jacke Blomqvist, Erik Andersson, gedigna i och Valle Valtron har tagit steg den här säsongen. Så att, Timrå, jag hade dem alltså, jag hade dem inte på kvalplats inför, men det här är ett lag som nu definitivt ska aspirera på en slutspelsplats, förutsatt att man håller ödmjukheten.
Robin Pettersson skriver så här: Timrå känns inte som ett kvallag. Defensiven och målvakterna sågades ju rejält inför säsongen. Åsikter får experterna pudla. Och jag kan väl börja där med att jag hade ju faktiskt Timrå näst sist när jag satte mitt tabelltips och påpekade just det med målvakter och defensiv, att det var kanske det som vacklade för laget. Och jag kan ju bara erkänna att Jakob Johansson har ju varit klart bättre än vad jag trodde. Samtidigt får man ändå säga att de har balanserat upp defensiven på ett annat sätt. När jag satte det så var det ju ändå under förutsättning att Laledja var en av de backarna. Nu har man gjort en makeover där så att säga, med Lyttenen istället för Laledja, som jag tycker är hur bra som helst. Var ju exakt det jag efterlyste egentligen.
Men det går så snabbt. Vi satt ju bara för en dryg vecka sedan och Brynäs var inne i en jättefin form. Och nu är Brynäs ett krislag. Då kollar man Brynäs. Ja, de är 3 poäng bakom Timrå med en match mer spelad visserligen. Så att det är ju så snuskigt jämnt. Men det är klart, kan Timrå hålla den här höga lägsta nivå som har gjort, så skulle det bli väldigt intressant att följa.
Kalle har också en fråga. Vad tycker du om Antes genidrag att plocka målvakten i 3-mot-3?
Den antrycks ut. Vedin finns som ett alternativ. Får också puckan av Vedin. Och så finns Pejärvi där. Och då avgör Magnus Pejärvi sin andra match för Timrå. Skjuter han bonuspoängen till borta laget. Och då gick det draget hem. Visst gjorde det. I 3-mot-3-spelet plockar man David Rautio. Trycker på och spelar 4-mot-3. Och då är det Magnus Pejärvi som får göra första målet sen återkomsten till Timrå och får kliva fram som den stora hjälten när Timrå vänder och vinner. 2-0 Örebro blir 3-2 Timrå.
Ja, men det är intressant. Jag var ju i en liksom konversation med Stefan Hedlund, tränaren i Rappersville, gamla Skellefteå-tränaren, om det här. Och de har gjort så när Rappersville överraskar motståndarna och fått bra utdelning. Och då var jag så här, nej, men det där är inte tillåtet i Sverige. Hedlund var, jo då, det funkar. Så då har jag liksom gått och funderat lite på det där. Och när Timrå gjorde det så var det så här, vilket geni han är, den goda Ante Karlsson. Men det är frågan att se om det blir en trend det här. Och i slutändan, vilket tredjepartslag som blir drabbat när man rycker undan mattan. Om det är ett lag som tar ut målvakten, blir mål i öppet mål, den får man bonuspoäng. Och så kanske Malmö då, eller något annat lag i mitten eller botten av tabellen som kanske hamnar utanför ett streck.
Men tror du att man vinner på det i längden, eller tror du det blir fler mål som sker i öppen kasse då?
Det vet inte fasiken faktiskt. Nu var det ett överraskningsmoment, för alla vart ju nästan paralyserade. Och det som var, Örebro har ju 3 spelare inne, bland annat Leo Karlsson. Det är ju ingen numerärt underlägesspelare. Ofta har man 2 forwards och en back, så det blir ju ganska, du får rätt bra betalt för det. Så det ska bli intressant att se hur lagen kommer göra här framöver.
Örebro är också heta. De leder ju trots allt fortfarande serien, trots att nu blir förluster hemma mot Timrå. Hur går tankarna där? Bromé har kommit igång lite, gjorde 1 mål. Vad går dina tankar? Jag ska ju inte hylla dem, för jag hatar dem ju.
Exakt. Du såg att det var en lampkille i Örebro också, va? Som tände en lampa där i...
Ja, exakt. Jag såg att han fick lite kritik. Vi kanske ska jobba bort honom också.
Ja. Också? Har du fått någon bekräftelse på att du har jobbat bort lampkillen i Jönköping, eller?
Nej, men så här är det. Jag pratar med lite folk runt HV71 och faktum var att där är folk som har gått och stört sig på den här lampan internt inom HV71. Och det började ju egentligen redan när man tände lampan där när man trodde att Erik Martinsson hade gjort mål mot Linköping. Och sen har man egentligen gått och stört sig på att det inte har skött som det ska, utan det ska ju verkligen, man ska ju veta att pucken är inne, så för allt riskerar ju bara att stanna upp. Och sen så var ju egentligen den här Skellefteå-matchen som även jag då störde mig. Den blev då droppen för en högt uppsatt person inom organisationen. Så jag och denna personen som jag inte vill namnge, vi tänkte lika. Så jag kan tänka mig att ta på det, men innerst inne vet jag att det är en annan person som ligger bakom det.
Ja, men okej. Okay. Ja, men vi låter ditt Örebro-hat och lampkillen i Örebro. Han har gjort 1 misstag hittills, så att han får leva vidare där.
Är du säker på att det bara är 1 då?
Ja, Örebro skulle aldrig göra det här. Men förresten, jag vet att jag skojar alltid om ditt Örebro-hat. Örebro är ett jäkligt trevligt ställe att komma och jobba och göra hockey. Det är presschefen är trevlig, nu vet jag inte vad han heter. Folk runt omkring, menar Ludde som är presschef där, han är ju... Det är trevligt att komma till Örebro rakt igenom.
Ja, nej, men de är ju ett gäng där inne i pressrummet som har varit med i alla år. Jag tror den ena heter Busse faktiskt, som är där i pressrummet. Och de är sjukt trevliga och där är de verkligen till mötesgående och ställer upp egentligen på allting.
Ja, och där nu, vi avslutar segmentet där om Örebro. Jag kräver en sak här. Det är inte ofta jag ställer krav, men här är ett krav. Förläng med Niklas Eriksson. Jag var inne på det i podden förra veckan. Han får ut så enormt mycket av sitt lag. Och att de är i toppen av tabellen, trots att vissa spelare inte har levererat på den nivå. Det är för att man har ett kollektiv som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och det är ju klart, det är ju signerat Niklas Eriksson. Så här är kravet till Stefan Bengtsén och Niklas Johansson. Förläng med Niklas Eriksson nu.
Men då säger jag så här att jag får ändå lite vibbar av att han inte blir kvar med tanke på lite svävande svar. För han har ju faktiskt fått lite frågor där i lokalmedia om just det där att han inte blir kvar. Och jag tycker att det är inte alls speciellt raka besked, och då brukar det ändå ligga någonting annat bakom, att man brukar kanske säga att vi förhandlar och tänker om det, men där är verkligen ingenting som sägs om det. Så jag vet inte tusan om han blir kvar, eller så kommer väl det här under veckan. Jag vet inte, men jag får i alla fall vibbarna av att han inte blir kvar med hänsyn till det.
Det vet du vad han gör? Show me the money!
Ja, men är det Niklas Johansson då som ska ta det, eller?
Nej, det är Stefan Bengtsén, för Niklas Johansson har ju också ett utgående kontrakt.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Inför SHL-säsongen så har ni väl inte missat att man kan läsa om det senaste och hetaste inför säsongen, bland annat Sannis analyser. Och nu har vi ett supererbjudande för er som lyssnar på Sanni och Svensson. Gå in på expressen.se/Sanni Svensson så har vi ett erbjudande där ni kan läsa Expressen Premium för 19 kronor de första 2 månaderna. Så ta del av ett supererbjudande.
Skynda och fynda! Skynda och fynda!
Ja, det är inga utgående kontrakt på ledarna i Färjestad, men Svante Broholm ställer en fråga, eller han bara ber oss prata Färjestad. Vad är det som har gjort dem så bra hittills, minst sagt med den gedigna skadelistan samt att man spelat 10 av de 15 inledande matcherna på bortaplan? Hur bra kan det bli när alla är friska och man får lira lite mer hemma också?
Riktigt bra kan det bli. Jag var inne på det här inför säsongen, och bland de första poddarna så kände jag att jag pratar för mycket om struktur. Folk kommer hata ordet struktur, men det är precis det Färjestad har fått. Nu kommer man kunna, det har man visat nu, att man kan vinna matcher och spela bra trots att man saknar en 4-5 betydande spelare, typ som Luleå gjort tidigare, och Skellefteå och Växjö, de här lagen som har en väl, Rögle för den delen också, som har en tydlig struktur. Och där är Färjestad nu, och det är ju, om man pratar om Niklas Eriksson och signerat där, så är det här rakt igenom Thomas Mittell som har satt en kravbild på laget.
Vi har fått frågan många gånger den här hösten. Vem är egentligen bäst, Jonathan Pudas eller Theodor Lennström? Jag kan slå fast, det är Theodor Lennström.
Är det så? Ja, du såg ju honom när han var skadad där i torsdag mot Malmö. Vad hann du se?
Ja, men alltså, han är så gigant ute på isen, och då pratar jag inte bara om det han kan bryta mönster i offensiv zon. Det har vi sett tidigare. Men alltså, han är sån gigant i försvarsspelet. Han vinner närkamperna. Han utstrålar sån oerhört pondus. Och, alltså, jag var så sjukt imponerad över att han var överallt och ingenstans. Han spelade 15,5 minut av de 33 minuterna som hade spelats när han blev skadad. Så att, jag var så sjukt imponerad. Jag har aldrig sett honom så bra som just i den matchen. Och då var det förmodligen kanske inte ens en av de bästa han har gjort.
Nej, det är imponerande vilken resa han har gjort. Men för Färjestad där, bara för att summera det. Det är en struktur. Man är klart beroende av Theodor Lennström, Linus Johansson och de här spelarna. Men man kan klara sig utan dem. Och klart, skulle Lennström ha borta 10, 15, 20 matcher med den skadan han drog sig, då blir det visserligen tufft. Men ja, vi får se vad som händer där med den skadan när väl det summeras.
Ja, men jag skulle vilja säga det, att hur man ändå löser det, en sån som Max Lindroth kliver fram, Ville Pocka spelar hur mycket som helst, August Thornberg ser ju väldigt självklar ut också. Man har ändå mycket bortfall, men ändå så vänder man faktiskt på en match där, och man plockar poäng mot Växjö matchen efter med den skadelista man ändå har. Jag tycker det är imponerande. Hildeby riktigt bra i mål också förra veckan.
När vi ändå är inne på och pratar om Färjestad som mötte Malmö, så har ju Christian Vesalainen, han har varit lite utanför laget, och då har vi fått en fråga från Anders Sandberg som frågar hur länge kommer Christian Vesalainen stanna i Malmö? Han var värvad som spets, men nu sitter som 13:e forward. Vad finns det för tankar där?
Alltså, jag tror att de vill ge honom chansen, framförallt från sportchefshåll, för det där är ju ändå Björn Liljanders värvning som plockar honom från som han har haft i Frölunda tidigare. Men jag ser Jag ser att det bara finns en utväg snart. Han fick spela lite i lördags. Uträttar väl inte jättemycket, men kanske lite piggare. Men annars så ser jag faktiskt inte att det blir någon lösning där, utan jag ser att han försvinner faktiskt.
Har du någon spaning vart i så fall han skulle kunna försvinna? Till exempel, kan man trada honom, byta bort honom? Det finns ju andra lag som jagar forward, så att det finns i grunden en potential i Vesalainen. Det kan man väl
absolut,
alla fall.
Absolut. Jag pratade lite om det faktiskt med Henrik Lehmann och Pebben som satt bredvid mig i Skandinavium i lördags. Och då sa jag, skulle inte han kunna funka rätt bra i Skellefteå? Där man ställde upp med en första kedja med Filip Sandberg, Jocke Lindström och Per Lindholm. Man då flyttar ner Sandberg i en fjärde kedja och så in med Vesalainen där han får spela med de bästa. Han får lite skickligt folk bredvid, så han får en sån som Per Lindholm som är ett riktigt centerlok som gör hela jobbet. Jocke Lindström är ju en av SHLs absolut bästa spelare fortfarande. Komma in där, det är inte det att det är han det ska kretsa kring Vesalainen, utan det är faktiskt många spelare som gör det bra. Även om inte han skulle vara bra en match, så kommer ju Jonsson och Hugo de här ändå göra det. Och man får ett bättre djup i laget, man får lite tyngd tycker jag. Exakt. Som man har saknat i Skellefteå tidigare. Och man får ju som sagt ett annat djup, man behöver inte spela med Stenman och Sundsvik och de här i fjärde, utan alla hamnar ett hack ner så att säga. Man kan få ner Sandberg i den omgivningen.
Det är intressant. Jag gillar den spaningen, och om jag inte missminner mig så har väl Robert Olsson då en historik och känner Vesalainen sen han var i Frölunda också.
Ja, precis. Han hade väl inte jättemycket med honom att göra där visserligen, men det är klart att han känner till honom.
Men ett lag som definitivt måste prata om nu, det är ju Rögle BK. Vad är det som händer i Ängelholm? Är det kris? Jag var där i tisdag, så då var det dammen, ingen kris. För då piskade man till Leksand på ett rätt bra sätt. Det var en bra match genomförd. Sen åker man och förlorar mot Oskarshamn där man leder med två mål ett par tre gånger om. Man leder med 2-0, 3-1. Ja, man är uppe i 5-3 med 10 minuter kvar, och Oskarshamn vänder och vinner den matchen. Och sen förlorar man också i lördags. Och jag vet, tusan, alltså nu har det gått så pass många matcher att nu måste man lyfta på locket, och vad är det som händer där?
Ja, vår vän Brogis, som du har fått äran att träffa faktiskt i Ängelholm, har skickat väldigt frustrerat meddelande till mig i lördags efter matchen. Och han sa att han lägger snart ner hockeysäsongen, vilket jävla mörker.
Det där, men det är skönt att man har haft några år av framgång liksom. Man vänjer sig snabbt med att ligga och sola upp i toppen där. Brogis, det är, jag vet inte om han är medgångssupporter, han är fin Brogis, men det är väl lite den känslan många har nu, en frustration kring Rögle. Och jag kan inte sätta fingret på vad det är som är problemet. För att spela så pass bra som man gör mot Leksand och ändå förlora, med all respekt för Oskarshamn, men man ska inte förlora två raka matcher, i synnerhet inte hemmaplanen lördag. Det får inte hända med det materialet tycker ändå man besitter.
Och det är väl ändå Ludde Larsson och de som driver på det lite grann mot Oskarshamn. Tambellini, det här gänget, de missar ju chanser i massor.
Tambellini har gjort lite poäng nu, men det är ju Stål Lyrenäs. Han är ju en hysterisk poängform sen han kom tillbaka. Det är Marco Kasper, det är Ludvig Larsson. Alltså, de bästa spelarna leder inte på det sättet. Daniel Saar, Tambellini. Jag tror man saknar en sån som Bristedts, hans energi. Jag tror också man saknar en sån som Mattias Sjöger, den naturliga ledaren. När Cam Abbott gick in och sa någonting i omklädningsrummet, då vill man som coach att spelarna ska ta över ansvaret därefter. Och jag tror att man ska inte underskatta den betydelse som Sjögren hade, dels som fjärde center, totalt prestigeroll för sin egen prestation, bara team first, team first, team first, hela tiden. Jag tror att man saknar den spelaren väldigt mycket.
Och sen är det faktiskt ingen hemlighet heller, tycker jag, att de har misslyckats med nyförvärven på nytt. Rostad levererar inte, Niederbach får knappt spela. Det där är ändå två spelare som de hade förväntat sig att de skulle ligga högt upp i laget. Så att, och det var egentligen förra säsongen, då levde man ju egentligen bara på de spelarna man hade kvar sen säsongen innan. Det var ju inte så att de nya drev på laget då. Man har haft lite otur, Riley Sheen som såg rätt fin ut där i början av säsongen har ju blivit skadad och kommer väl tillbaka kanske lite efter uppehåll. Hållet, va?
Ja, han kommer ju komma tillbaka, och det är ju viktigt att han då kommer in och tar den här ledande rollen direkt.
Jag tror inte det kommer hända att Rögle gör så om bröderna Abbott, men jag fick ett intressant tips här i veckan när det gäller bröderna Abbott och faktiskt även J20-tränaren Max Bolin, att de skulle vara aktuella, hela gänget, för en flytt ner till Zürich där Rickard Grönborg kommer lämna. Max Bolin då ska ta över antingen om det blir U20-laget eller om det blir det här Kusnacht. Vad kallar man det? Farmalaget? Kusnacht, ja. Eller vad heter de?
Kusnacht som ligger i B-ligan där de har som en, ja, det är väl där Jarno Kärki är också till och med.
Ja, det kan nog stämma. Ja. Ja, men då är det ju det som är deras A-lag egentligen. Nej, men fullt allvar. Jag fick det här tipset då om att de Zürich vill ha bröderna Abbott och Max Bolin då och kanske starta om lite grann. Man startar väl om lite med när man fick in Grönborg. Man hade en general manager som anslöt från 5 år sedan. De vann förvisso guld första året med den här general managern, men det var ju inte han som hade byggt laget. Nej, de har inte tagit titeln sedan 2018 och Zürich är ändå en av Europas mest ansedda klubbar. De förväntar sig att de ska gå för ligan varenda år i Schweiz.
Ja, det är ju lite, vad ska man säga, Schweiz svar på Frölunda eller Färjestad eller de här lagen som ständigt ligger där och har ekonomi för att ligga i toppen. Så det jag skulle säga att det är kanske mest åtråvärda eller eftertraktade jobbet i faktiskt Hockey Europa. Men vänta, missminner jag mig inte helt fel. Alltså, det var väl så att bröderna Abbott där 2010-2011 när jag fortsatt spelade, att de var på gång till Zürich. Och det var ju den som, var inte ägaren de diskuterade med, han är väl fortfarande kvar där?
Ja, men precis. Ägaren som heter Walter Frey. Jag tror det är Frey och inte Frey. Min tyska är så där.
Ja, exakt.
Walter Frey tror han heter. Och han har ju varit i Zürich sedan 97. Så han har ju ändå varit på bröderna Abbott. I alla fall som spelare. Och mina kontakter i Schweiz säger att man kommer gå från utländsk tränare i Zürich. Eller ZSZ eller vad man säger på tyska där.
Ja.
Och att då är ju då kanske en sån som Cam Abbott som faktiskt har vunnit Champions Hockey League och ändå har blivit ett ansett namn den vägen och det jobbet han faktiskt har gjort i Rögle när han har förändrat hela bilden av Rögle som en mer vinnande förening, då är det väldigt attraktivt för en klubb som Zürich.
Nu sitter vi och diskuterar ett rykte, ska tydliggöras, men ska Chris Abbott då ta han Sven Leuenberger som är nu, han är ju geschäftsführer, sportchef, GM nu, ska Chris med på resan där också?
Ja, men det utgår jag från att det i så fall är det som är aktuellt och så att man tar Max Bolin med sig ner också till U20-laget eller Kusnacht då.
Ja, är det ens möjligt? Till att börja med om vi tittar kontraktet, är det ens möjligt att göra en sån lokal?
Jag skulle precis komma till det också. Där ska man ju vara medveten om att bröderna Abbott skrev ju avtal till 2025 med Rögle. Men det finns snudd på alltid klausuler med i bilden där. Samtidigt, de nobbade ju faktiskt Zürich 2012 med hänvisning till att de ville vara i Sverige. Men så vet man inte, känner de att vi kan inte ta Rögletåget längre? Om jag känner Abbott rätt så tänker de inte så. De kommer inte ge sig förrän de har vunnit det där SM-guldet med Rögle.
Nej, ja, inte sant. Det är ju, men rent hypotetiskt, vem skulle kunna ta över? För det känns ju som att de är ju Rögle BK, även om det går dåligt nu. Det finns säkert kritiska röster mot Cam Abbott som tycker så, men de är ju Rögle BK. De har ju förändrat. Vem skulle kunna ta vidare om det nu så att de lämnar för Zürich?
Ja, men det är givet. Det är Micke Gart som kommer ta över i så fall. Jag tror Gart bara står helt redo att ta över den dagen Rögle säger. Det är hans drömjobb. Han har gnuggat på Kristianstad i 5 säsonger tror jag det är nu. Både som sportchef och som tränare. Gart är 100% redo för ett storjobb, om man får kalla det så.
I tisdags var det banderoller när Linköping förlorade mot Malmö. Visa hjärta! Du var där på plats, va?
Ja, jag var på plats och det där känner man igen när man tappade på läktaren, när man blir less. Jag vet inte om de hade förberett den där banderollen, men det kan vara att de bara har haft tyget hemma och bara stått och sprayat ute på parkeringen och tagit in den.
Därför var matchen i lördags, segern hemma mot Leksand med 4-3. Det var säsongens viktigaste och det kan också vara en sån här match när Linköping blickar tillbaka på säsongen, kan man säga. Kommer du ihåg 29 oktober när vi vann hemma mot Leksand?
Eller kommer ni ihåg 29 oktober när Simor visade upp reportaget när Sanne Lindström praktiserade hos oss?
Ja, det roliga är att jag var ju där och praktiserade match. De vann ju mot mot Linköping, eller Linköping vann mot HV. Det var ju Lampkillens show där i Jönköping. Jag var där på måndag, de spelade på lördagen, och efter den så hade de 6 raka förluster, så min påverkan
där ser
på
du, där ser du, där ser du, Lampkillen påverkar negativt åt alla håll och kanter.
Ja, nej, så att jag hade ingen positiv påverkan. Men det, den här matchen, det kom, alltså på riktigt, det kommer man bara prata om som den, om det nu man vinner någon match här där, jag ska inte säsongen vände, men det var en så sjukt viktig. Hade man förlorat, hemmaplan fullsatt, vem hade gått och kollat på tisdag mot Timrå? Vem hade velat bara säga, fan vad kul att se Linköping mot, hemma på tisdag mot Timrå? Ingen hade gjort det.
Nej, det är få i alla fall. Det kan vara lika få som var där i tisdag. Det var ju 4 av 4, men jag tror inte det var en människa över 3 500 i hallen.
Men du, det dyker upp väldigt mycket frågor om Brynäs också och deras målvaktssituation. Det kom ut rykten förra veckan att Väveläinen hade begärt att lämna, vilket än såklart ingen av parterna har bekräftat. Nu är det en fråga från Christian Lundgren, och den är riktad till dig, Johan. Kommer då Väveläinen lämna Brynäs? Är det klart frågetecken? Vem ersätter? Lite taskigt läge för detta nu när Lindbäck inte heller spelar speciellt bra.
Nej, alltså när det här kom ut, alltså jag känner så här, ingen rök utan eld när en finsk media skriver om det. Alltså det finns ju någonting i det. Och vår kollega Hector Junelind var ju på plats när Brynäs senast spelade på kvällen, då Väveläinen för övrigt stod i mål mot Frölunda borta. Och han fick också vibbar av att ja, men det här är någonting som är på gång. Jag kan tänka mig att uppehållet, det är då det i så fall kommer hända. Och då kommer ju Brynäs i så fall, då kommer de leta efter någon lite billigare lösning. Kanske typ en Axel Brage som är beredd att stå en 5, 6, 7 matcher resten av säsongen. Och sen låta Lindbäck ta resten. Lindbäck har ändå gjort det bra nu innan den här lite svagare perioden. Det får man ändå bära med sig. Att Lindbäck har ändå visat upp en ganska hög nivå. Så jag tror att Brynäs ändå är rätt trygga med att ha honom där.
Det var ju det som målades fram som det bästa målvaktsparet, och det är vi har fått från Jocke Winkel, Edvin Åström, Erik Bokvist, Pavlos med flera har ställt frågor om just målvaktssituationen.
Är det inte så förhållandevis ofta när man målar upp ett målvaktspar som wow, det här är det bästa i serien, att det sällan faller väl ut?
Nej, och det är ju ett problem som kan uppstå när det är två liksom på förhand, inte för bra, men konkurrenskraftiga målvakter, att det inte blir en uttalad första målvakt där du kan ha en andra som sätter press. Jag är inte helt såld på den lösningen med två så etablerade målvakter.
En fråga också från Christian med Brynäs gällande målvakt och målvaktstränare. Brynäs målvaktstränare Honken Holmqvist är ju aldrig med på matcherna. Han reser inte med i laget på bortamatcherna, för det har han avtalat bort. Hur många SHL-lag eller allsvenska lag har en sån situation? Är det negativt eller positivt, eller spelar det ingen roll alls?
Jag tror att då Brynäs den enda laget i alla fall i SHL med i veteligen som inte har målvaktstränare med sig på borta matcher. Och det är klart att det är negativt. En målvakt är ju så pass utsatt position, så att de behöver den här stöttningen, bollplanket med sig på borta matcher. Jag är helt övertygad om det. Så att, det är klart att det är negativt. Det går inte att gömma bort det.
Och det är ju inte allt för sällan heller som att målvaktstränaren även ger inputs på andra delar av spelet också, förutom målvakter, att man har en kontakt direkt ner med en av tränarna i båset och får ett helikopterperspektiv på hur det ser ut i spelet och som man kanske inte upplever i båset, så där missar man ju en faktor där också.
Ja, så är det ju definitivt. Men en målvaktstränare som alltid är med, det är ju Christer Holm i Skellefteå. Och där har ju Gustav Lindvall inte varit fullt så bra som han har varit tidigare säsonger. Men då kom ju Linus Söderström, som har varit lite sjuk, in och ut i laget. Han kom in i lördags och höll nollan mot just Brynäs. Då är den 10 000 kronor frågan, är formsvackan över för Skellefteå då?
Jag säger som så här, Skellefteå kommer inte förlora mer än max 3 matcher i rad resten av säsongen.
Okej, jag tror du sa att de kommer inte förlora mer än 3 matcher resten av säsongen. Det kommer de inte göra.
Nej, det kommer de kommer förlora mer än 3 matcher, men inte mer än 3 i rad i alla fall.
Nej, jag tror fortsatt, som jag sa inför säsongen, Skellefteå är topplag.
Och Skellefteå spelare kommer att vara med i Sam Hallams första landslagstrupp som kommer att presenteras på tisdagen i denna veckan. Och det är faktiskt första gången på länge jag känner inför ett landslagssläpp att det här ska bli lite kul att se vad Sam presenterar. Och jag vet att två Skellefteå spelare kommer att vara med. Både Jonathan Puddas och Rickard Hugg vet jag kommer att vara med i den här truppen.
Har du några mer spelare som du vet kommer vara med då?
Ja, Jonathan Dahlén kommer att vara med. Anton Lander kommer att vara med. Och sen så har man väl hört både det ena och det andra. Men de här är väl de egentligen som jag har hört helt säkert kommer att vara med.
Ja, men alltså, som du säger, när det är en ny förbundskapten där han ska sätta sin första trupp, ska bli väldigt intressant. Och nu är det väl så att det är ju mestadels SHL-spelare, eller kanske uteslutande SHL-spelare, som ska vara med i den här truppen, hans första, om jag förstått rätt.
Ja, precis. De kommer ju spela en turnering nere i Schweiz mellan jul, eller innan jul, istället för att man spelar i Ryssland då, eftersom i den pågående situationen. Då kommer det vara mycket utlandssvenskar som är med i den truppen, och så kommer man hålla sig till SHL-spelare nu på denna truppen. Det är väl ett samarbete man har, för att förbundet firar ju, har en stor jubileumsgala också, så man har flyttat SHL-matcher från den torsdagsomgången där den 17
november,
och så spelar man dem precis innan jul istället, och då har man fått göra det mot att Sam har lovat att ta ut max en SHL-spelare, tror jag det är, per lag.
Då kan vi kolla på lite kedjor. Du har ju Lander, du har Dahlén. Vet du vad jag tänker sätta in där i en potentiell första kedja?
Nej.
Nej, men tänk dig Patrik Karlqvist med Lander och Dahlén.
Oh, det vattnas ordentligt i munnen när du målar upp det så.
Kan vi inte stanna vid Karlqvist? Kan vi inte stanna vid Karlqvist liksom? Hur ballt är det inte med Patrik Karlqvist i Oskarshamn? Han gjorde då 6 assist när de vann med 6-5 i torsdags mot Rögle. En notering som bara Mats Näslund och Håkan Södergren har gjort. Och då är man uppe på rätt bra namn liksom. Då är man på den nivån.
Håkan Loob har inte ens varit uppe och touchat där. Jag menar, Håkan Loob har väl alla poängrekord i svensk hockey, men Håkan har inte ens gjort det alltså.
Nej, han gjorde väl kanske 6 mål då. Thomas Forslund vet jag gjorde 6 mål i en match. Men jag vet, nej. 6 assist är det bara de spelarna. Och det är ju, han levererar ju, det var ju i fjol, var det var
men alltså det är ju inga alibi-assist heller, utan det är ju första assist rakt av nästan.
Ja, det är grymt. Så han ska in i första kedjan. Får jag presentera den andra kedjan också?
Ja, men nu ser jag ju på det att du har hela laget framför dig, som du ser det i alla fall.
Ja, men då, om du säger att Hugg ska vara med, då vill jag ha med Jonsson också, Skellefteå-duon, så vill jag ha en writer där istället för Oskar Möller. Jag vill ändå ha Daniel Saar där, för även om han inte har varit fullt så bra i Rögle så vill jag ha honom med internationella scenen. Sen vill jag ha en tredje kedja. Ja, jag är osäker om jag tar Linus. Ja, jag tar Linus Johansson med Isak Brännström och Joakim Nygård då. Och så fjärde kedjan. Den här, det är kanske den jag gillar allra mest på så sätt att det kommer sätta an tonen. Det blir ju Friberg, Per Lindholm och Anton Bengtsson.
Ja, men det låter ganska smarrigt. Men en sån som Joel Kjellman, Glenn Gustafsson, vad tänker du kring dem?
Ja, nej, men de är också, och samma sak med en sån som Oskar Lang. Nu var han med i VM, då kanske han kan få ledigt den här första turneringen då, och ja, han har ju varit jättebra i Leksand. Fredrik Forsberg, kan han vara med? Emil Larsson, det finns ju många namn, men ja, det är i alla fall fyra kedjor som jag gick igång på.
Men då tror du att Sam kommer gå lite grann med ändå hyfsat säkert kort, så att han inte smäller upp en trupp där det är 6-7 debutanter?
Det tror jag inte, utan det tror jag definitivt inte. Utan det här, Sam känner ju nu första turneringen, det kommer ju vara enormt fokus på resultaten i en, liksom en, får man säga, en trött djurhockeytourturnering. Så att det kommer bli sjukt viktigt, och jag tror han kommer ta ut rätt bra och tunga namn.
Och backsidan då har du också spånat på. Du lämnar ju inte ett lag utan att ta ut backen också.
Nej, det är
såklart
viktigast. Nej, men, Anton Lindholm, Jonathan Podas, Skellefteå Connection där. Oskar Engsund med Lukas Bengtsson. Jag tycker Engsund har varit så pass bra så han ska få en rejäl chans. Sen Filip Holm i Örebro, också varit skitbra rent ut sagt. Och då vill jag Christian Folin, defensiv jätten där. Och då får Joel Persson vara med som sjunde back, men det är inte riktigt en sjunde back på det sättet, utan han kommer ju kunna gå in och spela. Men du vet ju, jag vill ju bara spela på 6 backar, så då får de ju rulla lite från olika matcher helt enkelt.
Ja, men så blir det. Och på målvaktssidan då, ska man ta med en sån som Jakob Johansson eller Daniel Marmelind, eller tror du blir rutinerat där också?
Nej, jag tror att det blir rutinerat där också. Men man hade kunnat ta med båda de målvakterna definitivt, men jag tror att man kommer gå med Lassinantti, eller tror jag. Hade nog gått med Lassinantti, varit så pass bra, och Marcus Högberg, Linköpingskeepern.
Lasse Johansson har inte varit tillräckligt bra i höst, va?
Nej, det har han inte varit. Att han är på internationella scenen har han visat tidigare, men han har inte varit tillräckligt bra. Det går ju att säga om en sån som Mattias Bromé som spelade både VM och OS. Det är klart att han ska in i snurrarna här sen också, men inte i den första turneringen.
Ja, men det var ett väldigt intressant lag du satte ihop där. Jag hoppas ju att det kan bli så, för att då ska jag bänka mig framför Karjala Cup.
Ja, men du, nu har jag levererat ett lag. Då får väl du leverera någon silly nyhet. Vad har du att bjuda på den här måndagen?
Ja, det känns som du bara vill dra allting ur mig som jag sitter och bygger på lagret här alltså.
Ja, nej men nu vill jag ha nu när man liksom man lyssnar på podden eller de som sitter i bilen eller de är ute i spåret och springer. Lars Lindberg till exempel ute med hunden och barnvagnen. Han vill ha någon silly nyhet efter att han har suttit hela natten och gjort NFL-studion.
Ja, nej, men jag tänker så här. Jag skrev ju i sillerummet som vi kör på torsdagarna på Expressen. Då skrev jag om en center som spelar i college hockey i USA som heter Gustav Westlund som är 97, lite doldis och sådär. Jag skrev aldrig vilken klubb det pekar på där, men jag har faktiskt lyckats dra fram vilken klubb det rör sig om som lutar åt att kunna signa honom här nu. Jag tror att de är muntligt överens till och med. Det är Oskarshamn som ska lägga beslag på Gustav Westlund.
Ja, då blir det succé då. Då gratulerar vi Gustav Westlund till årets rookie då, helt enkelt nästa år. Så.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, vi får se om jag kan gräva fram något ytterligare här under veckan. Det brukar alltid trilla in lite roliga tips. Adam Johansson gjorde för övrigt ett sjukt bra jobb när han grävde fram att Linus Klasen var helt klar för Djurgården här i förra veckan också. Det måste jag ändå ge honom. Men du ska få tävla här nu och... Nu när jag bara fick en fyra förra veckan så kommer det blir var spelar den här jävlen med en liten twist.
Oj.
Kör. Så nu blev det där spelar den jävlen. Så nu är det alltså spelare som har spelat i fler än en klubb som du ska ta fram.
Okej.
Okay. Så det är alltså jag är intresserad av fem olika spelare. Den första har spelat i sex klubbar. Den andra har spelat i 5, 4, 3 och 2.
Mm. I olika SHL-klubbar. Sex klubbar är ju... Det finns ju två val att välja på där. Så det har vi koll på.
Men du ska ju säga vilka klubbar det är också. Så vi börjar med den första här på sex klubbar. Oskarsund.
Yes.
Ska jag säga direkt? Nej, vi väntar. Vi tar fem klubbar också. Då har vi Per Ledin.
Mm.
Och så har vi fyra klubbar. Då har vi Atvas Tribunsovs.
Tribbe.
Och sen har vi tre klubbar. Då har vi Patrik Karlsson. Och två klubbar har vi Marco Palo.
Marco Palo börjar vi med då.
Ja.
HV Malmö.
Ja, då har du rätt på den.
Patrik Karlsson, då har vi Frölunda HV Södertälje.
Rätt.
Atvar Tribunsovs, hade han fyra klubbar, sa du?
Ja, det stämmer.
Skellefteå Modo.
Ja,
var
rätt.
Han, Skellefteå Modo, var han i Färjestad?
Är det ditt svar?
Ja, jag säger Färjestad.
Ja, det är rätt. Och sen är det en klubb till.
Atvar Tribunsovs, vad kan han ha hamnat också sen då? Var han kanske nere i Malmö då?
Nej, det var han inte. Han började sin SHL-karriär faktiskt i Mora IK.
Och där ser man. Oskarsund, ja. Han hade sex klubbar.
Ja, vi tar Per Ledin först med fem klubbar.
Per Ledin, ja, då har du ju HV, Färjestad, Luleå, Björklöven. Alltså, är det SHL-klubbar vi pratar nu?
Ja, SHL-klubbar.
Malmö, Karlskrona, HV, Färjestad och Luleå.
Ja, stämmer.
Oskarsund.
Nu ska jag bara kolla om du får plus i kanten här med Ledin om han spelar någon SHL eller elitseriematch med Björklöven också. För då får du riktigt plus i kanten. Ja, du får det för att han spelar till och med i sex klubbar. Jag trodde det var i Hockeyallsvenskan. Så riktigt plus i kanten. Du har chans på en sexa om du tar Oskarsunds klubbar här nu.
Ja, Oskarsund, den tar vi ju. Luleå, Timrå, ja. Djurgården, Linköping, HV och Oskarshamn.
Jajamän, alltså du briljerar denna veckan. Du varvar den enarmade banditen, eller vad man ska säga.
Ja, men härligt, härligt. Det var Tribunsos där i Mora idag. Men det var ju för att jag alltid var så dålig mot Mora, så jag förträngt alla som spelade i Mora. Det är så skönt att se. Alltså här, var du tvungen att lägga den låten där?
Det är väl inget fel på den. Den är väl helt underbar.
Ja, det är härligt. Älskar Mora. Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka.
Ha det bra.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.